Hallå Mattias.
Hej.
Ja, tjenare Fredrik här.
Hej. Hej.
Tack för att du ställer upp igen på lite ytterligare någon fråga utifrån den diskussion du och jag hade för en månad sedan ungefär.
Ja, just det.
Jag tänkte en sak som du nämnde i den diskussionen var ju det här, jag menar dels vikten av kultur och att mäta att ni har, eller vi har, rätt kultur. Och det där var någonting som när vi kom att diskutera i en grupp här nu som var barnbrytande ledarskap, så kommer vi att diskutera, ja just det, hur gör man det där? Hur tänker ni på det? Och sådär. Mm. Kan du utveckla det där med, liksom, kring kulturen och mäta att ni har rätt och när vet ni att ni inte har rätt och sådana saker?
Mm. Mm. Först kan man börja i att det är alltid lika intressant att vi människor vill ha det mätbara. Och
ja.
Kanske börja diskutera vart bottnar sig det där i och vad är det som egentligen är viktigt med det mätbara. Och,
ja.
Men det sitter ju mycket av våra strukturer, så det är någonting man får antingen förändra eller förhålla sig till. Och vi har valt att förhålla oss till det, för det andra blir för komplext. Det finns ju lite olika verktyg. Vi har ju använt oss av ett verktyg som heter Prindit. Prindit är en
mjukvara. Hur sa var det då?
Prindit. Prindit.
Prindit, ja. Mm. Mm.
Det är ett rådsföretag som har utvecklat en... Det handlar om att ta pulsen och mäta bolagets innovationsförmåga.
Ah.
Och vi har ju, liksom de och andra, har man ganska hög information... innovationsförmåga inom företaget, så i vårt fall så har du också en bra kultur kopplat till det. Det vill säga, ja. Du är öppen, mottaglig, du är anpassningsbar,
ja.
Framförallt så jobbar du inte under hot. Det är svårt att jobba med innovation under hot och så vidare. Eller att man jobbar i en organisation där man känner sig lite tilltryckt. Att,
ja,
har man hög innovationsförmåga, ja. Ja, det är precis, kanske bättre ord. Så där mäter vi det helt enkelt. Och då får varje individ möjlighet att svara på korta, enkla frågor. Det kommer en gång i veckan. Det är bara skala 1-10 och så för vi statistik på det. Alltså som gemensam, som grupp, inte som individer. Vi kan heller inte se vem som har sagt vad, utan det handlar bara om att... Och det är helt ointressant, utan
ja,
vi
det
var
ju, det
sammantaget.
Ja, hur mår den här organismen?
Exakt.
Då ser ni, då, det med andra ord, det här är ju, ja, kulturen, ja men då är det svårt att mäta och sådär. Men det är egentligen en helt central output ser kring den här kulturen, om vi kallar det. Det är innovationsförmåga, det är ungefär så ni tänker. Och då, låt oss mäta den utifrån vad som är intressant. Och då indirekt så mäter vi vad vi tycker är viktiga kulturer. Och mäta och ha koll på.
Ja. Den är bra att ha koll på, alltså det är hela tiden pulsen. Det är pulsen av organisationen som avgör och det är... För det kan ju förändras. Ihop med att det är ett nytt initiativ eller något, så kan det kan se ut som att folk fortfarande tycker lika roligt att jobba med det här initiativet. Men det resultat får vi fram i de här aktiva mätningarna. Men som sagt, man ska också fundera på vad är det man mäter och vad vill man göra med resultatet. Därför väljer vi att vi tittar mycket på vad resulterar våra projekt i. Landar de... Med den värdegrunden så som vi vill att den ska landa. Gör den där, ja men då är den oftast byggd av människor som har den värdegrunden som vi önskar oss. Är den inte där, ja men då har vi någonting i processen där det blir, vi går in med ett ingångsvärde och kommer ut med någonting annat. Då är det någonting där det är som gör. Så mycket är ju bara att se vad vi gör. Och det här andra är mer för grundläggande kunna... gå tillbaka och säga, men vad var det som inte funkar? Vad var det vi gjorde här? Ja, men här kanske det kom in en ny medarbetare, eller försvann en medarbetare, eller flyttade lokal, eller det kan vara vad som helst. Det kan vara några medarbetare som har tufft privat, någon har gått bort eller så. Då kan man ju se att man kan hitta orsaker till, så allting behöver man inte ha en åtgärd, utan livet är ju som det är, det händer ju saker. Men bara man vet att det är det som är konsekvensen, eller att det var det som var orsaken.
Just det.
Så kan man släppa det där.
Du nämnde ju, en gång i veckan i det här fallet görs just den här mätningen. Och hur själva analysen att sitta just och göra de här, hur ser det ut här med de här siffrorna och vad beror det på? Vilka gör det?
Vi förhåller oss ju inte riktigt så, utan det är ju avvikelser som vi
det är så. Ja, då börjar ni fundera. Ja. Ser det bra ut, då kör vi bara vidare.
Ja, för det, alltså, i grunden så är det där det handlar om. Det är därför det mätbara ibland blir ganska sekundärt. Om du förväntar dig förut en produkttjänst som ska upplevas på ett visst sätt och den upplevs så när den kommer ut.
Ja.
Ja, då är det vad det är.
Ja.
Sen handlar det mycket om att medarbetarna har bra under tiden, men öppen, transparent organisation, så är det ganska svårt att under år dölja sig bakom någonting man inte är.
Så ni ser en, ni ser trender, ni ser avvikelser. Trender sa du inte, men jag kan säga att ni ser, ja men här är någonting som händer. Här går det, nu är det ännu bättre klimat här. Ja, spännande. Vad kan det bero på? Och nu är det någonting som sker, något sämre. Och utifrån det så, det är någon sorts varningssystem, både positivt och negativt, som ni sen börjar. Ja, bra. Ja, men då, och varje vecka till skillnad från årliga medarbetarundersökningar. Ja, det är ju en viss skillnad.
Och de medarbetssamtal säger inte så mycket. Det är ju ganska dagsfärskt. De flesta som håller medarbetssamtal vet ju det här. Att ja, men har en person haft ett tufft vecka, så är det det mindsetet som man sitter med också.
Ja, bra. Du, jag vill ta oss till nästa fråga som kom från gruppen här. Kan du beskriva hur du går och gör nu på telefon då? Huvuddragen i den processen ni har för att medarbetarna fördelar roller, ansvar och mandat. Och du nämnde i förra begreppet holocracy. Sådär. Så jag minns att det är ju liksom en central del i det där. Men kan du beskriva någon minut hur det där ser ut hos er och hur ni tycker det fungerar?
Ja, för det första så har inte vi har inte valt holocracy fullt ut. Jag tror att det är ganska svårt att ha ett... en metodik rakt upp och ner. Vi har anpassat ganska mycket Lean, Teal och Holocracy för att skapa våran bild av hur vi är våran organisationstyp. Men vi har egentligen delat upp oss i det man främst vill jobba med och i första hand så är det där man är rekryterad till. Det vi hade lite utmaningar, det är ju när vi går från befintlig organisation till en ny. För många vill hålla på med många olika saker.
Ja.
Men efter mycket om och men så kommer vi fram till det. Då hade vi olika team. I de här teamen då så har man en teamledare. Vi hade teamrelation, vi hade teamutveckling, vi hade teamentreprenad och vi hade teamvision. Ja. Som jobbade med olika ekonomi också hade vi.
Ja.
De här teamen då innehåller ett antal människor som jobbar i just det här teamet. Och ser de andra teamen som advisors. Det vill säga att om... teamrelation behöver en investering eller någonting som tar upp det med ekonomi, och så ska ekonomi kunna göra bedömning utifrån det de jobbar med och säga att de kan äska x antal pengar för att utveckla den här delen. Så att, det är egentligen inte så mycket komplext. Alltså, egentligen så, det enda man behöver tänka på är att istället för arbetsbeskrivningar så har folk roller. Och roller är mycket mer dynamiskt än en arbetsbeskrivning. En arbetsbeskrivning är oftast inaktuell ett år senare med en rad.
Och de här rollerna då till exempel, hur definieras de och hur omdefinieras de?
För det första så, först definierar vi vilka team vi behöver. För att
precis, det var det du sa för. Ja.
Och gruppera ihop
det teamet. Precis, och inom det teamet då?
Så börjar man mappa ner. Vad är alla saker som måste göras?
Ja.
Och det är en lång lista av saker som ska göras. Ja. Alltid från små saker till stora saker. Vem håller i det här? Vem ansvarar? Vem tar fram det här underlaget? Och då börjar man egentligen, i första hand börjar man plocka det man mest är intresserad av.
Just det, inom det teamet. Ja, precis. Det är tillsammans går vi till listan. Jaha, vem gör vad här? Ja, men låt oss först börja med vad man är mest intresserad av dem. Ja,
så tänk så att man skriver ner alla de här små lappar och så lägger man dem på bordet. Och sen får man liksom plocka en och en runt om. Så det jag brinner mest för, det plockar jag först. Och sen utifrån det här sättet så bygger man rollerna. Och det är klart att då börjar man ju få byta lappar och lite sådär. För att
det
man att det här kommer bli mitt ansvarsområde. Så att huvudsaken i det här med rollsystem, det är att majoriteten av det jobbet vi gör ska vara det jobbet som vi brinner för. Det innebär inte att allt ska vara roligt. Det innebär att majoriteten måste ju faktiskt vara roligt.
Ja.
Så att det är inte så... Det är inte så konstigt som det kan låta självklart.
Nej, jag tycker det inte är konstigt alls. Det är bara ovanligt.
Nej.
Fortfarande.
Ja, så kan det vara.
Men det är en annan sak. Det är därför du och jag har pratat vidare. Det är inte så ofta görs, va? Egentligen då ganska självklart. Givet att du sätter en teamstruktur, det är egentligen nu beskriver det. Och sen i teamstrukturen så görs det här som ett första steg. Ett, få uppklicka i våra uppgifter. Givet det här. Två, du väljer... Och då står vi tillsammans här med alla lapparna. Ja, men då får vi först laget runt här. Man får ta en lapp var och ta det göttaste liksom. Och så sen fortsätter till att man ser, ja men vad gör vi med de här sakerna då? Det är ingen som har tagit dem än. Och då måste vi
sortera. Det kommer ut plocka dit maskin. Nej, men lite så. Det blir lite mer de här som inte är lika sexiga, men de måste också göras.
De måste också göra. Och du tradar egentligen mellan varandra. Liksom, men vad är rimligt?
Ja,
du kan få mig lite på det här. Och, ja. Och då utifrån det skriver jag, om jag var med i team, skriver jag sen ner någonting? Ja, här är summeringen av min roll. Görs det då? Som ett,
ja, det, ja, vi har med ett digitalt verktyg, Asana heter det, som vi gör allt här. Som ett kommunikationsverktyg som internet är i sin helhet en kommunikation. Ja. Men där preciseras det. Och sen klart, ju mindre organisation man har, ju mindre behöver du precisera digitalt utan man vet att den här människan hanterar det här. För det här är också ganska skönt sen när man ska ställa frågor in i organisationen, alltså till varandra, att det blir ganska sökbart.
Ja, japp.
Man kan nästan att googla fram.
Kan jag hitta, och ska jag söka på det, Mattias, så ska jag kunna hitta, ja, vad är din ansvars? Ja, vad är din roll egentligen?
Just det.
Roller, ja, just det.
Ja.
Men du, nu så, jag jobbar i organisationen här också och jag har upptäckt ett behov som kanske leder till att jag måste ändra på min roll. Va? Hur sker det där då?
Först har du upptäckt det teamet som du jobbar med.
Ja, ja.
Det kan vara så att det är fler som har kommit fram till det här, vilket är oftast och antagligen är. Men det är gjort så att varje individ får driva vilken fråga och vilket projekt som helst fram till dess att det påverkar ett annat team.
Ja, ah, just det.
Ta till exempel att du får en affärsidé som du drar så pass långt, men när du behöver kapital till den så måste du fråga ekonomi. Och säga att shit, nu har jag en grej här, jag skulle behöva 20 000 för ditten och datten och så vidare.
Ja.
Så att det är ganska fritt. Så.
Ja.
Men det får inte vara på bekostnad av den befintliga rollen jag har. Det vill säga, jag får inte lägga det åt sidan. För att jag har ju min roll att använda först då, eller uppfylla först.
Just det, just det. Och det här om teamet upptäcker hur det nu, ja men vårt teams roll, det borde justeras. Händer det och hur funkar det i så fall?
Absolut, det är dynamiskt och det är ju hela, det, är hela det positiva med att de kan förändra sitt team när som helst så länge det inte påverkar någon annan. Ja. Vilket det vanligtvis inte gör. Det kan vara allt från arbetsrutiner till system man ska arbeta i, metodiker. Ja. De får ju förändra. Så länge de fortfarande är i samma struktur som vi är så kan de anpassa.
Ja.
Då behöver vi inte fråga någon annan om lov.
Nej, just det. Men om det uppstår, och det kan uppstå nya team som kommer ur ett befintligt team i det här systemet också.
Eller? Det kan det göra. Det kan det göra. Så länge det inte påverkar någon annan. Så
då måste ta upp den och så ser man hur det ser. Ja. Bra. Någonting mer att säga kring det här? För det här för mig i alla fall var svar på huvuddragen i en process för roller, ansvar och mandat, tänker jag. Ja, någonting mer som du tror skulle komplettera bilden här?
Nej, men att det liksom, det får inte vara ett cementerat. Man får cementera ner det. Man får strukturera det men inte kontrollera det. Så det måste ligga i individernas de måste själva kunna påverka det här, tror jag, för att det ska vara.
Ja.
Annars blir det hierarki igen. För det är det som skiljer hierarki från här. Det är att individen kan påverka. Individen är sen som upptäcker och åtgärdar.
Ja. Ja.
Utan att behöva rapportera. Eller utan att behöva. Så. Men det är jätteviktigt att man hela tiden utgår från en grundvärdering. Vart är det bolaget ska och varför ska vi dit.
Och du är det vissa spelregler också. Du kan inte göra en sak som påverkar ett annat team utan att stämma av det och använda dem som rådgivare. Du hade någon annan namn. Ja, precis. Mm. Ja, vad bra. Du nämnde den här första intervjun också att det finns ett outtalat löfte i samhället. Jag själv tycker också, men du har verkligen rätt till det också. Om du jobbar hårt och duktig så väntar en belöning i form av chefskap. Ungefär så var det.
Ja.
Och det finns ju konsulter som mig själv som till viss del lever på det här att chefskapet är så upphöjt som man skickar iväg folk på utbildningar också. Och där var någonting vi funderade, men hur påverkar, har ni märkt att det påverkar era medarbetare, några av dem, att det ändå vore skönt om man blev chef, va? Eller, för det löfte finns ju där ute i samhället.
Ja. Och det kan det göra. Det, alltså, jag tror ju själv att det här skapar en ganska stor stress i individer.
Ja.
Det kan man alltid få stressen av att människor runt omkring oss sätter ett indirekt krav genom att vi kanske har läst en lång högskoleutbildning eller alltså som är riktat mot någon som förväntas få ett jobb när man startar någonstans. Men det är ganska tydligt att man förväntar sig att man ska inte sitta kvar vid det här skrivbordet utan jag kommer ta mig vidare. Att det finns en Och då kan man också undra varför då den finns, den här drivkraften, att vi hela tiden måste hitta den här stegen, identifiera den tidigt och se hur jag ska klättra på den. Inte alla, men många.
Ja.
Men ja, backar man tillbaka, nu skolan förändras ju konstant hela tiden.
Ja.
Oavsett om man diskuterar så kan man landa ner i skolan. Men när jag själv gick i skolan så katederundervisning bygger ju egentligen på att man har en person som står längst fram och berättar hur verkligheten är.
Ja.
Definition och definitivt.
Ja.
Och baserat på forskning och baserat på saker som man har sagt för och eleverna sitter framför och deras åsikter är absolut en åsikt, men det är inte så att det kommer förändra verkligheten för att åsikten presenteras. Så vi lär oss ju ganska tidigt att det finns en tydlig hierarki och det finns en tydlig chef. Och det chefen vet ganska mycket och chefen bestämmer och chefen dikterar och bestämmer när vi ska göra vad och vad vi ska göra under vissa tider och allt det där. Och det är klart att det kan finnas en glorifierad bild i den typen av ledarskap. Och det är ju faktiskt första, fram till vi är 18-19 år, som det är den typen av chefskap som vi ser framför oss. Även om vi kallar dem för pedagoger, lärare.
Ja,
och sagt att det har förändrats mycket idag. Men från när jag gick i skolan så var det var någonting som jag personligen själv stödde på. Att någon som har läst någonting och fått information till sig för 10 år sedan anser att det är verklighet och kommer göra egentligen i all oändlighet.
Ja.
Medan vi vet att forskning hela tiden har visat tidigare forskning.
Ja. Så egentligen när du säger det kan påverka, men det är ingenting som ni upplevt som något större problem. Tolkar jag dig?
Ja, tvärtom. Jag tror att det minskar stressen. För det är inget som har för avsikt. Alla är väl chefer och alla är ledare. Alla har samma befogenheter. Så du glider rakt in och så blir du inom situationstext så blir du chef direkt. Du har ju din roll och du ansvarar för den. Du är chef för din roll.
Ja. Och där är roll och dina roller. Det kan ju förändras. Och sen högst sannolikt kan du göra det över tid. Därför att jag vill förändras och jag förändras och sådär, va. Ja. Nej, men nu förstår jag det.
Du kommer inte få någon mer mandat. Det finns ingen mer mandat att hämta utan det är vad det är.
Ja. Ja, men bra. Den fjärde frågan, den sista, det var hur hanteras konflikter? Och då utifrån konflikter är helt naturligt att det uppstår också. Mm. Och sen kan de vara mer eller mindre annan därför att man har olika tänk kring vad som är viktigt. Sådär.
Ja.
När de uppstår, har ni någon, någon steg som man får lite eller hur? Ja, hur ser det där ut?
Först försöker vi människor som kan föra sin egen talan.
Ja.
Återigen, här är ju lite grann samma sak. Vi blir ju ilärda. Så fort någonting händer så ska vi berätta för läraren. Och läraren ska sedan ta itu med det här och sätta personen. Istället för att vi lär människor att direkt genom kommunikation konflikthantera. Vi kommer i ganska sen ålder egentligen så vi lär oss att argumentera, lär oss att debattera eller motivera eller ha en stark åsikt om någonting och så vidare. Utan i ganska hög ålder så är det fortfarande att man går till närmast. Det här ser vi ju bland unga skolor på arbetsmarknaden också. Att det är inte jätteovanligt att det är mamma eller pappa som ringer och berättar att min dotter eller son söker ett jobb fortfarande. Ja. Så att det finns ju en större problematik i det. Men just hur vi hanterar konflikter, och nu, om vi då pratar först om här, liksom, vi kallar för vardagliga konflikter.
Ja.
Någon ställer för mycket disk i diskon och så vidare. Det handlar ju mer om att ha ett öppet debattklimat. Och det får man ju mycket genom att det inte finns någon uttalad chef. Det finns inga hierarkier som gör att jag inte kan gå på dig och säga att jag tycker att det här inte så du beter dig inte korrekt.
Ja.
Det kan nästan i alla fall likt. Det tror jag är en barriär som plockar den.
Ja.
Problemet är ju när man kommer till en nivå där man pratat lite om sist också att man behöver ses upp eller på annat sätt behöver hanteras. Och det där är ju en utmaning. Det är en utmaning vilket som.
Så.
Men om vi pratar rena konflikter så tror jag och kan jag känna själv att om man har en hierarkilös organisation det inte behöver vara rädd om jag säger åt dig så kan du inte påverka mig negativt. Jag kan vara öppen och ärlig mot dig. Annars är det ju mycket så man hanterar sig organisationer. Man törs inte gå på en chef som är överens. Man är rädd att man ska bli straffad då för att man agerar eller kommer med förslag eller även om det är kritiska förslag.
Ja, så att egentligen jag tolkar dig så här att för er, och ni har ju startat från scratch att kunna bygga det här efterhand. Va? Så det är ju inte liksom en organisation som har funnits i några tiotals år eller hundratals år som vi nu ska omvandla. Nej. Utan då handlar det mycket om att ni sätter en kultur efterhand. Ni också rekryterar in de som utgår från att här är jag myndig direkt och för min egen talan. Det är en sak du ser. Och därför har ni inte behövt hitta någon liksom femstegsmetod för att lösa konflikter än. Ska jag tolka så?
Så är det. Och kanske ja. Kommer inte kunna göra, vi kanske inte kommer att göra det som nej. Nu är organisationen ganska tydlig i vilket typ av människor man söker och vilka man samarbetar med. Ja. Och ställer också ganska mycket krav. Inte bara ekonomiska krav utan faktiskt mer det mentala, emotionella krav.
Ja. Ja.
Som gör att man kanske inte riktigt kommer i samma konflikt.
Ja, och det med mentala, emotionella kraven. Kan du nämnde ju ett nu är att du behöver kunna stå upp för dig själv. Och stå upp för, misstänker jag också, företaget när du ser att liksom, det är någonting som inte... Är det något mer krav du skulle nämna där?
Nej, men det grundar sig egentligen av de här bitarna tar upp också är ju att man delar någon form av grundvärdering.
Ja.
Någon syn på världen generellt bortkopplat från lilla en själv liksom. Och,
ja.
Att man vill vara del av ett sammanhang som ska uppnå någonting. Jag brukar likställa det här och tror vi pratade sist med föreningsliv och tycker det är helt fantastiskt hur man
ja.
Kan helt oekonomiskt. Det finns ingen som tjänar en krona på dem. Vi tar lägre divisioner ja. I någon ja. Form av sport. Men ändå så blir det här liksom jättetydligt.
Ja. Ja. Mattias, tack så hemskt mycket för din input på det förra intervjun och den här. Och här blev vi, du och jag, ännu mer specifika kring några frågor som är viktiga i den här typen av organisationer. Så tack och bock för att du satt av den här tiden. Vi hörs framöver. Hej med
dig. Det är absolut. Tack så mycket. Hej då.